Ja, varmt välkomna ska ni vara till Ålandspoddens säsongsavslutning för säsong 2. Jag heter som vanligt Carl Lönndahl och här i studion med mig sitter
Daniel Dahlén.
Daniel Dahlén. Mm. Daniel, hur känns det att ha avklarat två säsonger? Den första var ju egentligen inte en full säsong eftersom vi började i oktober, men det ändå har gått två säsonger. Det är rätt otroligt.
Ja, då har man ju en hel del tålamod nu. Verkar det finnas där.
Vad menar du med mig eller lyssnarna?
Kanske båda,
eller?
Kanske lyssnarna främst. Jag kan säga, nej, skämt åsido. Nej, men det var ju kul. Det har ju gått bra. Vi har haft väldigt många spännande gäster.
Ja, verkligen. Och vi får ju tacka också till dem. Vi skickade ju det till tidningarna häromdagen. Men vi tackar återigen till alla de som har bidragit till 16 000 åländska lyssningar under säsong 2. Det är fantastiskt. Det är fantastiskt. Fantastiskt. Och roliga gäster har det varit. Vi skickade ju en topplista också med som man kan läsa om man vill. Men vi kan väl bara dra en highlight ifrån den. Och det var ju att till slut, efter mycket om och men, så fick ju det här avsnittet med Martin Pasi fick ju otrolig fart. Martin Pasi är ju alltså för övrigt en kollega till mig då, vilket gör det ännu lite mer ironiskt då. Men han är alltså sparekonom i Nordnet Finland. Och den har dragit så mycket att den liksom fortsätter att konkurrera med de nya avsnitten. Men det var väl för att det var extremt aktuellt just då, frågan om ekonomin. Det är det ju idag också, men det var ju extremt just när han besökte Åland och när vi intervjuade honom.
Nej, men visst är det så. Och det aktuella är ju det som har väldigt intresserat många också. Det ser vi ju till exempel när vi hade Monica von Frenkel och Christian Ekström med i våran podd också, som har gått väldigt bra det avsnittet också. Vilket är intressant också med podcast, att de lever över tid. De blir liksom inte gamla heller, utan de ligger kvar där och har många lyssnare även efteråt.
Jättekul. Vi såg även på femteplatsen så har ju Mille klampat sig in och liksom konkurrerar på femteplatsen där. Jag tycker det var imponerande gjort.
Det, absolut.
Man kan väl säga mest lyssningar per minut i alla fall. För men,
jo, för det var inte så långt, men det var bra.
Men han var också kaxigaste gästen på två minuter kanske. Han och Janne Grönros kanske får...
De vinner det priset, helt klart.
Idag så kommer det vara ett annorlunda avsnitt. Idag så ska Åland nämligen få två stycken personporträtt. Det ena är utav vice lantrådet Harry Jansson och det andra är av lantrådet herself, Veronica Törnros. Så att det kommer vara programinnehållet. I pausen emellan då ska Daniel berätta för mig vad ålänningar gör under semestern, så att jag får lite utbildning idag också utöver den utbildning jag får av Harry och Veronica i sina respektive. Men ska vi göra så här att vi tar och släpper på Harry Jansson, för här kommer ett över 20 minuter personporträtt av hur han har blivit och tagit sig dit han är idag. Ja du Daniel, dags för dagens första gäst. Skulle vi kunna säga att om ett terroristdåd skulle liksom inträffa på Åland gubevars, så hade det varit ett bra tillfälle att snart slå till, för nu har vi ju nästan alla de starka männen och kvinnorna i landskapsregeringen är här idag.
Ja, i alla fall de högsta företrädarna för sittande landskapsregering, det har vi med lantråd och vice lantråd.
Verkligen.
Absolut.
Och vem har vi här först då?
Här har vi Harry Jansson. Mm. Som känner sig bekväm i de här gamla lokalerna så att säga här på Ålandstidningen.
Ja, men det stämmer va att du har varit chefredaktör för Ålandstid. Nu talar du med någon som inte har varit här så länge. Jag har liksom försökt researcha lite, men hur länge var det då?
Från augusti 1994 till, nu måste se, hösten 2002. Mm. 2001 måste vara. Jag vet inte tiden går. Där man själv inte vet riktigt hur länge man har varit på olika poster. Nu pratar vi 2002, hösten 2002.
Ja, det måste vara, för jag började 2003 i Jomala kommun som kommunsekreterare. Ja, och då var du där.
Och då var jag där för jag vill jobba ihop det.
Jag hör det. Det känns alltid skönt på andra sidan när man vet att ni två kan ha gaddat ihop er om vad som helst. Tanken med dagens program är ju inte det att vi ska tala nuvarande politik egentligen, utan tanken är att Ålandspoddens lyssnare ska få lära känna dig Harry, vem du är som person. Och jag vill egentligen därför en liten bakgrundsfråga. Är du den första politikern i din släkt, eller är det där någonting som liksom har kommit med modersmjölken så att säga?
Och jag ser så, hemma runt köksbordet i Buskbölle i Jomala pratade vi nog en hel del politik, för mina föräldrar var nog samhällsmedvetna, men Det politiska engagemanget i släkten fanns på annat håll. Jag hade en farbror som satt 16 år i dåvarande landsting som hette på den tiden, Elmer Jansson från Brände. Och sen råkar ju Harriet Lindemann då, som har varit vice landråd, suttit i lagtinget och var första riksdagsvalselektorn, en kvinna för Koivisto 1982. Koivisto, ja. Så på det viset han, och sen är också min kusin Solveig Jansson varit politiskt intresserad. Så. Nej, det har funnits där, ett naturligt samtalsämne på kalas och sånt.
Men när du växte upp, tänkte du någonsin i rollen att, ja men, vice lantråd? Gick du runt där och tänkte som 12-åring att dit siktar jag? Fanns det tankar om politisk karriär, eller ville du göra något annat? Vad var målet när du var ung?
Det var nog att engagera mig politiskt. Det gjorde jag ju faktiskt ganska unga år, för jag var ju med i Ungcentern också. Han var ordförande för Ungcentern några år där. Och så jag var nog faktiskt med. Alltså jag började läsa alltså tidningar då, och ledarsidor då, som 13-14-åring. Och på det viset då är man ju naturligtvis samhällsintresserad om man börjar läsa den sidan av tidningarna då, först av allt, om vi ser så. Sen är ju 1980-talet är ju en turbulent tid överhuvudtaget, med tidningskris och annat, och även andra saker som hände. Så det var lätt att bli engagerad. Så på den vägen är det.
Men om jag tänker det steget till att känna politiskt, att du vill engagera dig där, till att du hamnade som en chefredaktör för Ålandstidningen, då måste det ju finnas utbildning och jobb och så emellan. Vad gjorde du däremellan då?
Jo, alltså jag börjar med politiken då, så jag hann ju som sagt var med Ungcentern ett antal år i styrelse och ordförande, men sen sökte jag mig till Åbo Akademi och blev polischefsmeister där. Och det var väl i samma veva då som då tanken började komma upp att nu är dags då att avsluta politiken här och nu, för i detta skede som du frågade om då, och istället då pröva på lite annat. Men jag har ju hela tiden vetat då att jag skulle satsa på politik. Men jag lovar mig själv en sak. Jag gör det först när barnen, vi har tre flickor då, när de skulle vara tillräckligt stora då att klara sig själva, att jag inte skulle behöva dåligt samvete, och framförallt att jag då faktiskt skulle kunna pensionera mig som politiker. Att inte stå inför det som vissa kollegor har gjort under årens lopp. Det vill säga, att vad ska jag göra nu när man har långt kvar till pensionsålder? Så det är sådana löften som jag gett mig själv och de jag håller. Sen är det ju som alltid med politik, det är ju väljarna som avgör. Man kan ju bara ha sina egna målsättningar. Men som tur var har väl tillräckligt många väljare ansett att jag behövs. Så under den här mellanläggande tiden, vi har redan nämnt det här med att vara chefredaktör för Ålandstidningen, men för det hann jag faktiskt vara åländsk EU-förhandlare då, för jag var ju avdelningschef på näringsavdelningen på landskapsregeringen då, från ska vi säga att vi inte hittar på här nu då igen, det här med tiden går. Jag var på handelskammaren, jag var vd på handelskammaren från 1987 till 92. För det var jag faktiskt TF-vd på Penningautomatföreningen, som de flesta har glömt. Ett år hann jag där, men startade upp Toto-travet då faktiskt på den tiden. Och som sagt, sen till landskapsregeringen, 2,5 oerhört intensiva år, i och med att vi hade EU-förhandlingarna och en ny självstyrelselag parallellt. Den skulle ju sjösättas, den skulle träda kraft 93. Så det var oerhört intensiv tid, och där har jag väl dåligt samvete för familjen, för det fanns inte tid för egentligen familjelivet. Vi, Peter Lindbäck och jag, Peppe och vi andra huvudförhandlare, så det var ju mycket resor och förhandlingar och besök och långa kvällar, och så det var oerhört intensivt. Men efter det då, nu pratar vi alltså augusti 94 blir augusti 94, då blir det chefredaktörsrollen fram till 9 år senare. Det är då blir kommundirektör i Jommala mellan 2002 och 2007, och det var då Daniel och jag jobbade tillsammans där ett antal år.
Hur var han att jobba med av din personliga bedömning?
Jag fick ju snabbt styrning på hand, så det gick.
Det var ordning och reda.
Ja. Ja, men det var ett nöje.
De hade alltid roligt åt oss, de trodde att det var far och så.
Ja, exakt.
Ja, var det så?
Vi måste ha look-alike, för det var faktiskt, det var många, har du grabben med dig? Och sen hade vi Gunilla Wik där som ekonomichef. Nej, Jommala tiden tycker jag om. Jag minns det med glädje, för det var fina år där också. Men sen då, som sagt, valde jag att nu från valet 2007 satsa på politik.
Vad har målsättningen varit när du har klivit in där? Har det varit att ta dig så högt upp som möjligt? Det var ju tanken. Jag ska ställa frågan så här. Jag brukar vara ganska rak. För att säga, skulle du vilja vara lantråd?
Jag brukar säga som så, de som säger som så, de här, Harry Jansson har ryska ambitioner, då brukar jag alltid svara som så, skulle jag haft sådana ambitioner skulle jag inte ha ställt upp för Ålands framtid i lagtingsvalet 2007. För fanns det ju någonting då som man visste om man ställde upp för det partiet, då var ju dels att det skulle vara en svag representation i lagtinget också, och därmed ingen representation i landskapsregering, och framförallt inte komma till någon av topposten i Ålands politik. Men sen har ju visat sig då under tidens gång att det var dags att byta tillbaka till Centern, och det gjorde jag 2009, slutet på 2008-2009 bytte jag. Och på den vägen är det, sen då har jag fått olika poster. Så jag har aldrig från början haft några ambitioner, men alltså vill, det är ofrånkomligt, som vissa veteraner brukar säga, vill man påverka så då ska man ju vara där man kan ha chansen att göra det. Och då är det bara i de ledande rollerna, allting annat är ju bara så att säga, nonsens att säga att du kan påverka genom att vara aktiv i övrigt. Nej, men det är runt bordet. När regeringen har sina plenissammanträden, när det verkligen är hett läge, det är ju då man kan påverka. Det är ju naturligtvis, om man sitter också i förhållande till lagtingsgrupperna, det är ju bara i och med att sitta runt bordet där som du faktiskt kan göra skillnad. Och, och den längtar jag alltid efter och försöker leva efter.
Jag tolkar det här svaret som så högt upp som möjligt där man kan påverka. Som andra ord, skulle du få frågan, skulle du svara ja?
Ja, men alltså om det skulle behövas så. Men nu har vi ju ett duktigt lantråd.
Absolut. Ja, henne ska vi träffa om en stund. Det här är bara för att lära känna dig. Man vill veta hur det fungerar. Ja. Finns det någon specifik stor politisk fråga som du framförallt har brunnit extra för? När jag ställde den innan här, när vi förberedde lite, började herrarna skratta. Ja, det var uppenbart.
Daniel känner ju och vet ju att jag brinner för Ålands självstyrelse, den politiska autonomin, och det är därför som jag sitter här. Annars skulle jag inte ägna mig åt politik om vi inte skulle ha den faktorn då, därför att den är ju helt avgörande för vårt örike, och det är det som jag har då väl hela tiden känt att det vill jag göra det bästa möjliga av, och det är ju som så att Tusse Eriksson, som kanske inte du kommer ihåg, Kalle, så han var ju lite av min mentor. Han var ju 17 år talman i dåvarande landsting, han var chefdirektör på Ålands bank, men han var ju en verkligen åländsk förkämpe, och han och jag hade många diskussioner innan hans allt för tidiga bortgång, även om han hade klart han nådde någon mogen ålder, men han var ju en kraft att diskutera och umgås med, så där fick man ju den stimulans man behövde för att orka börja med, ska jag säga, kämpa för Åland, för det är egentligen mycket det handlar om. För Kalle, när man tittar bakåt så vi har ju haft perioder det som är speciellt egentligen med Ålands politik idag, vi är ju ganska eniga. Vi är eniga om Åland i stort, och då menar jag att du säger att Åland borde utvecklas vad gäller självstyrelsepolitiska innehållet. Vi har faktiskt under den här processen med ny självstyrelselag så har vi faktiskt haft enighet i princip i allt från Ålands sida. Ända sedan starten 2009-2010 när man i lagtingen började diskutera att nu är det dags att sätta igång med en ny självstyrelselag. Vi har faktiskt varit eniga. Mm. Och det är det nya också, Kalle, i åländsk politik. För fram till dess hette det alltid att se till att ni är eniga på Åland, så ordnar det sig. Men det försvann i mitten på 21:a decenniet det här. Sidan av millennieskiftet så försvann den faktiskt. Det räcker inte längre. Det måste någonting till.
Men man ska komma ihåg att det har varit ganska konfliktfyllt på Åland egentligen, med många stridigheter, i synnerhet under 60-talet och 70-talet var det. Och betydligt mer än vad man ser idag, även om många uppfattar att det strids en hel del idag också. Men som du säger så är det väl den där grundtanken kring Åland är väl ganska enig som sådan på Åland.
Faktiskt, och det är ju en styrka förstås. För skulle vi ha det också vid sidan av att det ändå är tyft mot Helsingfors idag på olika sätt, så då skulle det vara direkt hopplös. Så det är nog mer det att Finland har förändrats som politiskt landskap, och sen kan vi alla diskutera varför. Sandfinländarnas uppdykande på politiska scenen, det är klart en faktor. Generationsväxlingen som vi visste skulle komma, det vill säga att de tvåspråkiga sakta men säkert fasas ut helt och hållet. Det vill säga svårare att upprätthålla relationer och därmed förståelsen i Helsingfors, särskilt inom ministerierna för Ålands särställning, med mer. Alltså det är sånt som har kommit in i bilden i senaste 10 åren.
Jag återkommer till en sån fråga på slutet, men nu har jag några rent privata frågor faktiskt. Vad föredrar Harry att göra på fritiden då? när du lämnar kontoret, du tänker väl på politik kanske dygnet runt, men om du liksom ska iväg och bara, nej men nu ska jag göra det jag tycker är bäst på jorden, vad gör du då?
Alltså, genom att min fru Birgitta har ju en stugby, så där får jag så att säga, dels får jag det här med småföretag, samhetens nog så viktiga ingrediens i livet, där gör jag en nytta av mig, för mig så att säga i det privata. Jag idrottar ju gärna då, men umgås gärna med andra då, över middag och glas vin och annat. Jag är ju lite ganska social varelse på det viset. Men idrott har nog alltid funnits där för mig. Och det har nog varit viktigt i och med att det har varit tuffa perioder tidvis. Så har jag alltid haft idrotten. Nu kanske inte löpning någonting som man kan göra med min artrosknän med framgång längre. Men det finns ju så många andra idrottsformer. Och det är ofrånkomligt. Har man det stressigt på dagarna så idrotten, det är den bästa komplementen till en bra helhet, det kan jag säga faktiskt. Mm.
Så också, du gillar socialt umgänge, mat, dryck, sådana saker. Om du får välja, vad serveras på bordet på en fredag?
Hörde du, nu är ju den lyckliga livssituationen då att jag har ju en fru som är vegetarian, en av döttrarna är vegan. Och så det betyder att på jobbet äter jag då i regel någon kötträtt eller fisk. Men hemma vid så blir det då någonting av det här andra. Så jag har ju faktiskt en bra, otroligt bra helhet brukar jag säga. Att, men det är klart, går jag på restaurang så når jag fortfarande att jag tycker om en god liten sån här stekvariant. Det är ofrånkomligt. Men som sagt, jag får ändå en bra balans tack vare hemmasidan här, det måste jag säga.
Låter bra. Och en till fråga då. Om du hade fått meddelandet idag att din politiska karriär är slut. Pension är inte ett alternativ utan du ska ta ett jobb. Vad hade du jobbat med då helst?
Jag fyller ju 63 år i oktober. Vem skulle vara intresserad av mig? Jag skulle tro som så att jag skulle nog satsa kanske nog på en konsultfirma med blandning av både juridik, ekonomi och samhälls. Lite form av också lobbying variant att bistå människor då, inte till det, kanske de lite väl förstliga arvoden som uppbärs vissa inrättningar här på öarna, utan att nämna något, utan kanske lite mer human typ det som jag här helt frivilligt utan att ha tagit en cent i ersättning hjälpt folk med det här med fastighetsskatten då, hjälpt att försöka få dem ur den här hemska nya rättspraxisen som skatteförvaltningen skapar från 2018 och framåt. Den typen av, men kanske då istället få lite ersättning. Mm. Ja. I kombination med stugbyn då som frun har hemma skulle bli ganska bra helhet.
Ja. Och tillbaka nu till lite självstyrelsefrågan, men först en fråga om din kommunikation. Och det är just kring självstyrelsefrågan där jag i alla fall har sett dig agera. Du är brutalt ärlig, upplever man i alla fall. Det kan ju såklart också vara ett spel, men det har ju gått ifrån, men nu tycker jag att det är rullning i självstyrelsefrågan. Och i andra sekunden så får man läsa att du säger liksom, i princip att nej, det går inte framåt alls. Vi rullar ingenting och den lyssnar inte och den lyssnar inte. Det är en väldigt rak kommunikation. Ovanligt om man tittar på mig som är från Sverige med den typen av rak. Man är van med att allting är ganska inlindat. Finns det någon tanke bakom det? Är det din personlighet som gör att du är så rått ärlig?
Det där får egentligen andra bedöma, Daniel och andra som känner mig väl. Men det är klart när det gäller självstyrelsen. Brinner man för en fråga då så det är klart. Ser man sen då att motparten i det här fallet då regeringsmakten i Helsingfors då och vissa ministerier då inte på ett tillräckligt hög nivå då bryr sig om Åland, engagerar sig för att det ska gå framåt, så då måste det ju förr eller senare då leda till en mycket tydlig kommunikation. Egentligen en hälsning hem till ålänningarna att det här går inte, därför att man tar inte i den frågan, självstyrelsefrågan, på det sätt som den egentligen kräver. Så att här är det nog lätt för mig att vara tydlig. Och jag tycker inte om när det från andra politiker då kommer med det här, de här, ska vi säga nu då, de här dimridåerna och de här hyllningsorden. Att det går så bra, det avancerar, vi har gjort allting. När det inte stämmer överhuvudtaget, då är det nog tydligt. Och i det här fallet då, den senaste tiden har vi kunnat konstatera att nu, vi har egentligen backat på våra, ska säga, utgångsfrågor och positioner då i nästan 10 års tid jämfört med vad vi tänkte oss med en ny självstyrelselag. Så någonstans går ju gränsen. Och när man till och med vill börja urholka och försämras, då måste ju i alla fall någon säga utåt att nu räcker det.
Mm. Ja, jag uppskattar i alla fall den typen av kommunikation. Och Daniel, du som kan politiska landskapet, är unikt, ett unikt sätt att kommunicera här? Eller är det många som är rått ärliga?
Jag tror så här, att du hittar flera som är unikt ärliga på Åland.
Det tror jag också.
Än i våra närregioner, bland politiker. Så är det nog. Ja. Att det är nog väldigt många som är ganska tydliga med vad de tycker. Sen kanske allmänheten i stort har svårt att förstå att man kan tycka olika och sen ändå komma överens och komma vidare. Men att man tar det som rena konfliktlinjer. Däremot så kan jag väl tycka ibland att det blir lite svårförståeligt så här vid sidan om, eftersom det är ganska tydligt i tidningen. Men från Helsingfors sida så uppfattas så är, har man en helt annan syn många gånger. Men ja. Det kanske är det mera politiska spelet då, att man inte vill få grus i maskineriet på det sättet. Men det, för man, där blir man ofta förvånad, upplever jag det så.
Ja, då kommer min avslutande fråga i alla fall. Blir det en ny självstyrelselag då, tror Harry? Och blir den till belåtenhet?
Det blir en ny självstyrelselag, men skulle jag väl säga som så att det måste nästan till ett smärre mirakel i slutskede här. Det vill säga, nu skulle man då plötsligt då, justitieministeriet i synnerhet då på några få månader göra det vi har sagt att skulle behöva göras från början. Alltså mer, nu om vi tar bara slutskedet av den här processen. För över två år sedan så sa vi att nu måste det till en särskild arbetsgrupp med en riktigt stark oberoende ordförande som ledare. Och nu först är det aktuellt. Och då vet vi att absolut bakre gränsen för att lämna en regeringsproposition i Helsingfors till riksdagen är 19 november. Mm. Så då skulle man alltså på den här tiden då lyckas göra de här 290 sidorna som den här propositionen idag omfattar till att göra den hållbar sett med åländska ögon. Det ska nå till ett mirakel. Och svaret är, mirakel sker om det blir rätt människor i den här gruppen och man faktiskt då lyssnar på våra tjänstemän och inte då låter ministerierna i stort ha alla möjliga synpunkter. För det är ju det som har stört mig mest på slutskedet. Att det är som om de här ministerierna som inte kan Ålands särställning, att de ska ha någon sorts vetorätt över hur ålänningarnas framtid ska utformas. Det är ju sånt där som gör en så upprörd som man har svårt att liksom behärska sig. Du vill ha klarspråk, Kalle, och ibland kan nog säga att jag tycker nästan att det är för diplomatiskt med tanke på hur det Åland faktiskt har hanterats i vissa avseenden. Så vi kommer att få en, men det har jag varit noggrann också internt att kommunicera. Det viktiga är en bra självstyrelselag. Det spelar mindre roll när den träder i kraft. Men vi måste samtidigt komma ihåg när jag säger det att om det inte händer här och nu under 2022 så måste vi alltså vänta till 1 januari 2028 innan det sker en modernisering av systemet. Därför är det ju värt att också ta den här slutstriden nu, om vi kallar den så, definitivt sista omgången att hur självstyrelselagen borde utformas. Och då vet vi ju då med en gång att vi har ändå avstått från en hel del. Och det betyder till exempel att lagtingen får ingen ny behörighet att hantera. Det finns absolut inte den mognaden i Helsingfors. Och tänker man då att redan Ålandskommittén så kom med sitt betänkande i juni 2017 under ledning av president Hallonen tyckte att 18 rättsområden kunde överföras med en gång till lagtingens behörighet. Så då blir man ju nästan häpen. Hur är det möjligt då att i och med att alla riksdagsgrupper var företrädda i Ålandskommittén, hur kunde det finnas så dålig täckning bakom deras mandat att företräda sina riksdagspartier? Jag avslöjar redan nu att faktum är att Sten Palmgren, som är nästan 30 år, var Ålands specialist vid justitieministeriet i Helsingfors. Han har ju lovat att skriva en bok om det här. Mm. Så jag tror det är intresse att få läsa den boken förr eller senare. Han kommer att skriva oavsett om det blir en självstyrelselag eller
inte. Det är också intressant utanför perspektiv också här, bara hur själva processen har gått till och hur den inte har fungerat, till skillnad mot 92 då, där du hade en annan typ av process som du ledde fram.
Exakt. Så vi har lärt oss två saker. Det är den hårda vägen. Vi ska glömma det här att ha någon form av politisk process inledningsvis. Utan politiken ska in så sent som möjligt, när det verkligen är bara de här slutfrågorna som kräver då att man lyfter till och med till statsministernivå. Och sen ska man inte inbilda sig, så vi var naiva och tro på lockropen om att statssekreterarna, alltså de politiska representanterna direkt under respektive minister där i Helsingfors, att de skulle kunna spela en roll i de sådana här processer. Mm. Glöm det. De har inte det kunnande, de har inte den tiden, därför att det är för svårt. Och de är ju politiker i första hand. Mm. De är ju inte sakkunniga. Det är bara, ska bara vara råka vara tur att de ska vara jurister och ha den typen av erfarenhet med sig. De flesta är politiker och därmed så är de inte en tillgång direkt i ett sånt här system. Utan enbart när det ska till en politisk slutförhandling, då ska man gripa till dem också som en resurs.
Yes, bra. Jag tror att vi måste börja avrunda där. Det blev något av en politisk diskussion på slutet. Jag hoppas på ett politiskt mirakel. Vi får se vem det blir underskrivet av. Kanske Harry Jansson, det får vi se framöver. Jag konstaterar också att Harry är den första som jag har tillåtit på Åland att kalla mig Kalle 4 gånger faktiskt. Men jag lever med det när det är vice lantrådet som är här.
Vi ska dö. Jag har känt för det länge.
Heter man Karl?
Exakt, jag var skyld sig själv.
Harry, vi vill tacka dig så otroligt mycket för att du kom hit till Ålandspodden. Allt lycka till och tack, ha en jättefin sommar.
Tack detsamma.
Ja, Daniel, då var vi tillbaka. Harry Jansson, han sa till slut att kommer frågan, då blir jag lantråd.
Målet är inställt, tydligen.
Målet är inställt, ja. En fascinerande person, engagerad. Det var kul att få en personlig bild av honom. Nu förstår jag här att alla, och det visste ju till och med jag, att självstyrelsefrågan var hans riktiga hjärtefråga. Men det var kul att få ett ordentligt porträtt och också veta bakgrunden, att politik bland annat fanns i släkten och sådär.
Nej, men det är ju det, och jag tänker just att vi har både regeringschefen och vice regeringschef här, så är ju ett sätt också att se lite, vem är det som sitter på de där stolarna, vem är det bakom den politiska fasaden, så det kan ju vara intressant för säkert många av lyssnare.
Det tror jag också. Och om en stund, då kommer ju Veronica hit också. Men först så tänkte jag, jag har liksom en nyckelfråga till dig idag. Och det är den här frågan om, alltså, hur ska man som boende på Åland egentligen fira semester? Alla orter har ju sina saker. Vi tar innerstan i Stockholm, där är det ju, du ska ju både hinna vara 3 veckor på landstället, men också helst 4 veckor, gärna mot Medelhavet till. Franska Rivieran eller liknande.
Ja, Rivieran.
Ja, den känner du till.
Ja, ja, det har jag hört talas om.
Landsbygd brukar ofta vara så på i alla fall svensktalande Finland. Jag har gjort lite research på vad jag känner där. Där ska man ju verkligen till stugan, och stugan är ju oftast en bättre villa. Som gärna ligger ganska nära. Är man ner mot Åbo till, då ska man ju till Åbo skärgård. Gärna från Helsingforsområdet också. Men hur är det för ålänningen då, Daniel?
Ja, men ålänningen är väl väldigt mycket stugade också, ska jag säga. Och liksom bort från hemmet och ut på landet, ut i skärgården. Och det börjar ju ganska tidigt om våren. Just man brukar säga så där rent allmänt att inom maj så är det onödigt att arrangera någonting på Åland, för då är folk ute på stugorna varje helg. Och sen så sitter man där. Inne i stan är man ju inte, förutom kanske de yngre då, för då är det ju rock-off. Rock-off är ju ett måste för de flesta ändå, trots allt. Så det finns väldigt mycket sånt som ska göras liksom. Eller göras, men det är rock-off, och sen så det brukar också, Bentes sommarteater brukar vara en sån där sak som väldigt många åker på. De ska ju spela Pippi i sommar. Sen brukar det ju vara att man måste äta lite glass och man måste äta lite Ålands pannkaka, men jag tror också att många passar på att fara och fika och testa alla ställen som finns runt om på Åland. Så, men lite beroende på vad man är för ålder och dylikt, men väldigt mycket simma och bada ute på sjön, skulle jag säga, och stuga.
Men det där du sa om det här att man lämnar tider, för det fick jag också höra, att ja, men ni ska inte ha en evenemang i maj, för det är ingen idé. Tänkte man säga, ja, men hur mycket kan det vara? Jag kommer ihåg själv att jo, men de perioderna då hade vi börjat åka ut, men var det något speciellt? Det var vi i stan, men nu har jag ju verkligen observerat i och med att ni sa det här till i år. Och det är ju precis som du säger, för när jag tittar på husen här bredvid, det är ju ingen här på helgen.
Nej, de alla är borta. Ja, då ska allt ställas i ordning inför sommaren och sådär. Tidningarna ska flyttas, liksom, de ska flyttas till sommarbostaden.
Ja, just det. Det måste ju vara en himla grej här, ja, att man ska ha liksom en sommaradress för tidningen, så att man kan läsa den där. Ja.
Ja, och samtidigt så när man pratar med ens vänner liksom från kontinenten så blir de ju alltid så bara, kan man ha en sommarstuga på den där lilla ön? Alltså går det faktiskt att ha en sommarstuga?
Jo, men det finns ju, det finns ju regler. Ja. Alltså den ska ju max vara en mil bort. Annars är det ju för långt. Och ändå är det viktigt hur man tar med sig sommarpackningen och allting så att ingenting har glömts. Det vore ju hemskt, för det är så långt.
Det är hållbart det, vet du.
Ja, jo. Det är av den anledningen. Alla har två stugor, precis. Den anledningen. Ja, men okej, så det är så ålänningen. Det här att åka utomlands har jag förstått liksom sommartid, det är inte någon stor grej här, i alla fall inte. Nej. Och nu, det här är en subjektiv bedömning, det är min krets här, så bedömer jag det som att det är inte jättepoppis.
Nej, men jag upplever samma sak, och många säger, varför ska vi resa bort när vi har sommar? Åland är ju så fantastiskt på många sätt och vis också. Det lever ju verkligen upp på Åland. Och Åland visar sig från sin bästa sida. Vi har ju trots allt bäst med soltimmar, mest med soltimmar i hela Östersjöregionen. Så att resa bort känns ju lite dumt. Nu sätter jag mig väl hellre runt Medelhavet i november när det är kallt och blåsigt och svart här än just nu när jag kan få samma sak här hemma.
November, det är där också då. November, brukar du åka ner i november?
Nej, det kanske var fel. Oktober.
Då förstår jag att du inte är så förtjust i området. Så här. Nej, fan, den här värmen de har snackat om som man ska åka till solen.
Det är bara 10 grader.
Men tur var det billigt, jag var ensam på planet.
Ja, det ska inte underskattas. Nej, men skämt åsido så tror jag väl att nu finns det ju de som åker också. Att det har väl blivit allt mer, i synnerhet för sommaren. Men nu har vi ju haft bra somrar, liksom, i synnerhet i juni, som ser nu bara vilken värme vi har. Så att folk kan väl inte av den orsaken känt, men ja, jag ser väl i flöde att några åker, men inte på samma sätt som svenskar.
Nej, men jag gjorde ju den här artikeln till er i, det var väl februari när vi tittade på Google Trender, och då fick jag frågan vad kommer trender, och då såg man redan att resor var på uppgång, och nu är det ju faktiskt hysteriskt, för nu toppar ju resor även på Åland. Men då ska man ju komma ihåg att om det är 800 personer som ska ut och resa, då toppar du Google Trends.
Ja.
Alltså, det får man ju komma ihåg. Men det är vansinnigt just nu vad folk ska resa. Man talar ju om att man aldrig sett så dyra flygpriser, och det kan jag återkomma till sen.
Hur dyra. Det kräver ett skiltprogram, tror jag.
Ja, jag tror till sånt det. Men okej, då vet vi vad ålänningen ska göra på sommar. Då ska jag verkligen kontemplera det här, för jag kommer ju tillbaka till Rock-off-veckan naturligtvis. För då, och sen måste jag väl åka till en stuga då. Jag kan ju inte sitta i stan.
Nej, det går inte. Och så får du gå på lite teater och äta en glass också. Så.
Ja, det förstod jag. Det förstod jag. Okej, vad säger du då? Ska vi släppa på landtrådet, eller vad säger du?
Ja, absolut.
Då gör vi det.
Ja, och dagens gäst här, vi har både vice landtråde och landtråde idag, Carl. Kan du tänka dig det, va? Vi har potentaterna här på plats. Och det är ingen mindre än fru landtråd, Veronica Törnros. Välkommen till Ålandspodden.
Tack, tusen tack.
Wow, vilket program. Visste du på förhand att Harry också skulle vara med, eller var det en överraskning?
Nej, det visste jag, för Harry sa att vi skulle spela in en podd gemensamt, och då sa jag att ja, okej. Men sen idag sa han att han hade spelat in den redan. Ja. Så att, det skulle tydligen inte vara gemensamt, sa han.
Och då tänker du nu, tusan, att jag inte fick lyssna på vad han sa egentligen.
Jag faktiskt inte, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror nästan jag vet vad Harry kommer att svara på de nästa frågor.
Är det så? Man känner varandra så väl när man jobbar nära. Jag kan tänka mig att ni måste ha träffat varandra i samma lokaler under lång tid, inte bara nu som närmsta kollegor.
Nej, precis. Det var ju också så att under förra lagtingsperioden så delade vi kontor, Harry och faktiskt, och satt på 50 våningen i lagtingshuset.
Så det kan man säga att vi hade kunnat fråga dig om alla frågor om Harry Jansson också, om hans sportintressen och andra saker. Då hade du bara, ja, jag tar den också.
Ja, de flesta tror jag nog faktiskt jag skulle ha kunnat ta.
Det här är ju ett program där Daniel försöker lära mig massor utav saker om Åland, så idag ska jag väl bli lite klokare. Och vi har, förutom att vi träffar Harry och dig idag, så ska Daniel ha en åländsk sommarskola med mig. Han ska berätta vad en riktig ålänning ska göra på sommaren. Så att jag ska få lära mig mycket idag. Men därför är jag nyfiken på dig, hur du har hamnat där du har hamnat, så att säga. Jag skulle vilja veta hela bakgrunden. Till att börja med, var är du uppväxt och hur såg dina familjeförhållanden ut när du var liten?
Jag är uppväxt i Östra Saltvik, faktiskt från samma by nästan som Daniel kommer ifrån. Så fick vi fram det också då.
Fick vi det,
ja, och mina föräldrar var småbrukare. Mamma jobbade också på bank och pappa jobbade till Elandeslage. Tvåa i en syskonskara av fyra. Mm. Helt normal uppväxt på landet skulle jag säga. Inga konstigheter. En bra barndom.
Mm. Vi frågade Harry om det fanns politiska kopplingar i hans familj, och han kunde ju rabbla upp en hel rad med olika sådana. Fanns det hos er någon stark politisk vilja när du var liten?
Inte en enda.
Nej. Hur reflekterar du på det, eller har du reflekterat någon gång över vad tycker de om ditt val utav yrke då, som du hamnade till slut, eller ditt val som politiker?
Ja, jag vet inte. Jag tror att de är hyggligt nöjda med det. Jag tror inte att vi tycker lika i alla frågor, jag och mina syskon. Men i de flesta så tror jag att vi tycker lika.
Mm. Var du redan som liten då, kunde man se att där inne fanns en politiker? Var du utåtgående, social? Stod du redan då och debatterade, eller hur var du som
ung? Nej, jag debatterade aldrig. Jag var hopplös i skolan. Jag läste knappt en läxa. Nej, jag var inte alls samhällsintresserad, inte minsta.
Du läste knappt en läxa, säger du. Hur kom det sig?
Ja, jag hade inte riktigt intresse för det, om man tycker det så.
Gick på Rangsby universitet.
Ja, Rangsby universitet. Ja. Ja. Någon enstaka läste jag väl, men nej, skolan intresserade mig inte.
Okej, men
jag tänkte bara inflika, däremot så har ni ju lite skådespeleri i släkten. Jaha,
känner ni varandra därifrån också, Daniel?
Ja, Daniel brukar gestalta mig under sin tid som amatörskådespelare i Mariehamn.
Det här, nu kommer det fram information här, jag måste ställa en följdfråga på det. Daniel, förklara, vad har du gjort egentligen?
Nej, jag spelar revy, precis som Veronikas syskon har också gjort. Ja. Eller syster i alla fall.
Ja. Nej, vi spelar faktiskt en revy på Östra Saltvik, var vi faktiskt med alla fyra.
Okay,
där i början på förra seklet, på början på 80-talet.
Mm. Okej, okay. Herregud vad kul. Ja, och Daniel, jag hoppas man kan få se några bilder från den här gestaltningen vid tillfället.
Ja, det är bara att dyka i arkivet så ser du.
Om du hinner det så kan vi lägga ut det till programmet.
Som en cliffhanger.
Lite som en cliffhanger, exakt. Ja. Vad som kommer skall i säsong 3. Då kanske vi tappar alla lyssnare. Men om du säger att det fanns inget intresse för skolan, men fanns det några fritidsintressen då som du brann mycket för?
Nej, inte egentligen så här. Jag friidrottade en hel del och var aktiv i frivilliga brandkåren, men det var väl ändå ganska begränsat skulle jag säga vid den tidpunkten ute på landsbygden. Sen var det ju förstås ungdomsföreningen där ju alla hängde mer eller mindre så fort det var någonting på gång där.
Och sen så till slut så gör du ett yrkesval. Hur kommer du fram till det och vad valde du för yrke?
Nej, det yrkesval det gjorde jag redan som 7-åring.
Okej, okay. Ja men titta, nu kommer det fram här. Då fanns det ett intresse då.
Ja, men inte, kanske inte för samhälle på det viset. Utan då när jag var 7 så då bestämde jag att jag skulle bli hälsovårdare.
Precis.
Alltså samma sak som distriktssköterska i Sverige då. Mm. Och det var den banan som jag höll fast vid sen och också utbildade mig inom.
Vad är det inom det som fascinerar dig? Vården av andra människor eller vad?
Ja, jag vet faktiskt inte. Jag tyckte ganska, som hälsovårdare så har du ett ganska självständigt jobb. Du får ta ganska mycket ansvar och du får fatta dina egna beslut och samtidigt så hjälper du ju folk.
Mm.
Det är viktigt.
Ja, det är verkligen viktigt. Och vilka olika platser har du jobbat på det inom då?
Först pluggade jag i Ekenäs till något som heter hjälpskötare, alltså samma sak som det heter undersköterska i Sverige.
Mm.
Och sen pluggade jag till sjuksköterska i Vasa och sen specialiserade jag mig i Helsingfors. Och sen så läste jag in lite extra då på svenska sidan vid 42 svensk behörighet också.
Oj då, så det betyder att du i alla fall bott på en hel del orter kan vi konstatera genom åren då?
Ja, det kan man säga. Jag jobbar på somrarna då, så fort du fick börja jobba. Så jag började redan jobba på Trobergshemmen när jag var 16. Mm. Då var Harriet Lindemann föreståndare där. Mm. Och mitt största bekymmer den första morgon jag var på jobb, jag kommer ihåg det nu, för Det var en avdelning 2 som jag jobbade på tillsammans med ett biträde som hette Monica. Och jag visste ju inte om livstycke eller linne skulle vara underst när man skulle hjälpa de här äldre damerna att klä på sig. Och jag visste inte, ska jag faktiskt måste gå och fråga det? Liksom, att hur ska jag ta mig ur det här? Det är ju ingen som har kläderna på sig, så det är liksom svårt att kika under kjolen på någon. Men sen fick jag ju gå och fråga så småningom. Då kom Monica skratta och sa att linne ska vara underst.
Jag kan säga att vi skrattar, men visste du det, Daniel? Jag hade nog också.
Jag började där, sen jobbade på hälsocentralen. När jag blev färdig i sjuksyrran så jobbade jag en sommar som nattöversköterska på Grälsby. Då var det mentalsjukhuset också med psykjouren då för hela Åland. Sen har jag jobbat på lungavdelningen ett år när jag var färdig sjuksyrra. Och sen har jag också jobbat på sjön ganska 6 år sammanlagt som sjuksyrra.
Okej. Okay. På båtarna här eller i utlandet?
Ja. Nej, på båtarna här mellan Finland, Sverige och Åland. Mm.
Verkligen, som jag sa, berest i Norden om inte annat. Var det på alla möjliga härliga orter. Och sen blev det familj också vid något tillfälle och 3 barn.
Ja, vid något tillfälle blev det också.
allting hans med. Nu, när påbörjades då viljan att engagera sig politiskt? Vad kom det ifrån?
Det var ju så, eftersom jag flyttade till Brände då, eftersom min dåvarande man var hemma därifrån och vi flyttade dit, så var det ju så att i Brände är det egentligen inte så mycket partipolitik, utan det finns egentligen, då fanns det egentligen 2 läger. Ett läger som vill centralisera allting in i socknen och ett annat läger som tror på decentralisering.
Okay.
Och man, utanför det fasta vägnätet så är ju decentralisering någonting som man tror ganska mycket på. Mm. Och därför så ville man då från byns sida att jag skulle ställa upp i kommunstyrelsen. Så där kommunstyrelsen är brände satt jag vid 20 år faktiskt.
Ja. Men när du säger man ville att du skulle ställa upp, var det någon som dök upp och knackade på dörren och sa hej, vill du ställa upp? Och var det så att man hade frågat 30 andra eller var det vi tycker du skulle vara perfekt?
Nej, alltså det är ju, ja, nej, men det måste ju vara det sist nämnda. nej, men det är ju så att du väljer fullmäktige som lagstiftningen ser ut, men till kommunstyrelsen, jag hade inte ens kandiderat till fullmäktige, utan till styrelsen sen så kan du efter att plocka folk från fullmäktige, annars kan du ta folk utifrån, så liksom lagstiftningen uppgjord då, även fortsättningsvis. Och det är klart, det fanns ju inte så väldigt många att välja på heller liksom i någorlunda ung ålder som hade möjlighet liksom att delta i det här arbetet, och det var väl kanske där tror jag som samhällsintressen och väcktes, när man märker vilken stor skillnad det gör i närpolitiken, vilka beslut man tar.
Mm. Var det självklart för dig att tacka ja?
Ja, det var det nog. Det hör ju till att i skärgården speciellt att man hjälps åt och ställer upp där man kan.
Mm. Härligt. Och sen startar det här en politisk grej. Du säger att då börjar samhällsintresset att växa. Vilka frågor är det som börjar växa för dig då?
Nej, men det är ju allt som rör närsamhälle. Allt från skola, dagis, vägunderhåll, färgtrafik, rubbet. Allt som du behöver för att vården ska funka.
Mm. När började du få någon typ av politisk ambition då, om man säger så? Det är klart att man går in där med tanken att ja, men, nu ska jag hjälpa till, jag ska förändra och så vidare. Men vid något tillfälle måste du väl ha växt någon tanke om att ja, men, det här kan bli något större. Det här kanske jag kan jobba med eller jag vill mer.
Nej, det var inte riktigt så det gick till, utan det gick till på det viset att då sittande landskapsstyrelse, tror jag det hette, skulle reformera skolväsendet på Åland, alltså det som var på det hette då yrkeshögskolenivå kan man säga. Alltså det fanns ett antal skolor som man ville sammanslå till en skola. Bland annat Sjöfars lärverket där jag jobbade då som kurskoordinator och ansvarig för all sjukvårdsutbildning. Och det där tyckte vi att var en dålig idé, att vi skulle sammanslås med tekniska läroverket och handels och alla de här andra. Då. Vi såg inga vinningar i det. Och då diskuterade vi mycket lärarkollegor och sa, men vi måste ringa till utbildningsministern. Det är ju helt klart att de inte har förstått att det här inte är någon bra idé. Va? Så då ringde jag till utbildningsministern som var Gun Carlsson från Centerpartiet. Och hon var väl... Ja, sa Gun bara, men inte blev ju det någon, inte gav ju hon något löfte om någonting. Så då tänkte vi så här, men då var det väl som tusingen. Så då bokade in ett möte med, precis, då bokade in ett möte med lantråden. Jajamän, och det var Roger Nordlund. Och med mig tog vi fackliga representanten och tänkte att nu ska vi minsann berätta att det här inte är någon bra idé. Till saken är att jag tror inte att, och jag förstår i dagsläget, idag förstår jag att lantråden Nordlund nog inte var insättad i precis alla detaljer som vi lyfte fram.
Nej.
Och han var nog väldigt lyssnande och vänlig på alla sätt och vis, men inte blev det ju liksom, inte blev det någon förändring av det heller. Och vi gick väl där på skolan och gnissla tänder, men sen så gick det kanske ett halvår, ett år, någonting sånt. Då ringde Gun Karlsson och tyckte att när man har så där rysligt mycket synpunkter som jag har och så stark vilja, så då borde man kanske nog börja engagera sig politiskt. Och på den vevan kom jag egentligen in i lagtingspolitiken.
Okej. Ja, vilken häftig historia. Alltså allt det här har att göra med att du slängde faktiskt liksom näven i bordet och sa att nej, så här borde det faktiskt fungera. Oh, en engagerad person. Välkommen in i politiken.
Ja, typ. Ja. Mm. Jag var så, jag vet att det här kommer Roger Nordlund inte att gilla. Förlåt Roger, jag måste bara få berätta det. Att första gruppmötet, jag var så otroligt okänd så ingen visste vem jag var liksom i partiet knappt. Så när jag blev invald då, så var jag så okänd så att de kallade mig inte ens till första gruppmöte. Det var först när alla hade satt sig ner på ett möte hos Roger Nordlund och man skulle diskutera regeringsbildning och annat som man kom på att man var en kort. Åh, Roger, förlåt, jag måste bara. Men han har visat bot och bättring sedan dess. Nu ringer han alltid.
He better. Ja. Fantastiskt. Och så startar det alltså där. Och vad händer sen då?
Sen kommer du in i lagtinget och konstaterar att du är sist i kön. Jag menar, på min förra arbetsplats där var man ju någonting. Man var ju liksom, jag var dessutom, tror jag, ganska bra som lärare faktiskt. Och jag jobbar ganska mycket åt Svenska Sjöfartsverket som konsult i frågor som rörde medicin, apotek på handelsfartyg och annat, och satt med i deras olika arbetsgrupper och sådär. Och sen kommer man in i lagtinget och konstaterar att det finns liksom ingen manual att gå efter. Mm. Och man vet inte riktigt hur man ska bete sig, och det är lite ganska dåligt med mentorskapet faktiskt.
Ja.
Så, men det var ju en spännande resa.
Mm. Och om vi blickar framåt några år, fanns det där någon tanke för dig då att jag skulle till slut vilja leda det här, jag skulle vilja bli lantråd?
Nej, den tanken har aldrig funnits.
Nej. Så då tänkte jag nästan säga, hur gick det till då? Jag brukar skämta om att i Sverige ibland så brukar vi ju ha traditionerna. Vi blir lite oroade om någon säger jag vill. För här är ju traditionen att man säger ju nej när man redan har sagt ja till jobbet. Som Göran Persson, han sa väl nej officiellt 6 gånger, fast det var egentligen ett ja redan. Så det är vi vana vid från svenska sidan. Men hur gick allting till då? Var det vid själva bildandet sen så småningom som man liksom diskuterade fram och förhandlade fram dig? Eller?
Nej, men det är ju på det viset att om du är vald till partiledare så har du ju liksom per automatik ett försprång i samband med regeringsbildningen. För det är du som företräder partiet, och det är du som leder diskussionerna, såvida man inte har valt att arrangera det på något annat sätt. Och i och med det också nu då till det här valet, att jag hade väldigt mycket personliga röster. Mm. Och dessutom var partiledare, så tror jag det skulle ha varit svårt att sidsteppa mig helt enkelt.
För det är ju lite intressant ändå, tänker jag, att du var ganska okänd i centergruppen eller liksom i det stora hela landskapet på det sättet. Men du måste ju fått en hel del röster ändå. Men de kom från skärgården.
Menar du i valet 2003?
Ja.
Jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg var de kommer ifrån. Men det är klart att de kom från skärgården. Och sen tror jag nog att de kom från kollegor och andra också. Mm. Som märkte att man försökte liksom stå upp för skolan och dess värden på ett sätt som man var rädd att skulle försvinna eller förstöras i samband med samgående.
Ja, väldigt, väldigt häftigt. Jag bara tänkte tillbaka på det du sa, men när du blev partiordförande i alla fall, då måste ju tanken ha funnits att nu kan jag faktiskt ända upp som lantråd här. Det är vad vi kan landa. Eller var det liksom så här, det kom när väl valet var klart, så var det åt tusan. Nu gäller det att förhandla här. Hur gick tankarna?
Nej, men det är liksom inte... Jag tror att man ska, speciellt när man förhandlar, så måste man ju också komma ihåg att man förhandlar ju för en hel grupp.
Mm.
Att den dagen du sätter dig själv först och partiet sen, då tror jag faktiskt att du på allvar är körd, åtminstone i Centerpartiet. Utan bedömningen, tågordning måste alltid vara, först kommer Åland, sen kommer partiet och sen kommer du. Det så måste liksom alltid vara. Och för mig var det inte självklart när jag ledde Centerns valrörelse då. Att för det första var det inte självklart att vi skulle vinna valet. Jag tyckte att vi gjorde en bra kampanj och jag tyckte att vi jobbade stenhårt. Men det fanns många andra också som jobbade stenhårt och gjorde bra kampanjer. Så det var liksom inte att jag satt hemma och kalkylerat, för sen får jag mest röster så då blir jag lantråd. Det funkar inte i mitt huvud på det viset alls. Utan först är det är ju hela laget. Jag menar alla tillsammans. Det är de samlade rösterna som avgör vem som får, vilket parti som får mest röster. Och där är varje röst precis lika mycket värd, fast man vill glömma bort det emellanåt. Så det hade liksom ingenting sånt att man satt hemma och funderat, ska jag få mer röster än Roger och Harry nu? Nej, någon sån tanke har aldrig föresvävat mig. Jag blev faktiskt jätteförvånad när jag fick så mycket personliga röster. Jag tänkte, men Jesus, var kom de här ifrån då? Ja, men nästan liksom hade så jättemycket röster i Mariehamn till exempel.
Mm.
Jag menar, jag finns ju inte ens i Mariehamnspolitiken.
Mm.
Så nej, men det var ju oerhört positivt och glädjande förstås. Och det visar ju att hårt arbete lönar sig.
Mm. Och när du väl då skulle tillträda, hur kändes det då? Var det med glädje, nervositet, kanske allting? Eller?
Ja, precis. Allt.
Ja, allt.
Jag tror du kan lägga in allt där. Lägga lite rädsla också, att hur ska det här gå? Oj, oj.
Vad har förvånat dig mest sen du tillträdde som lantråd i själva yrkesrollen, så att säga?
Hur otroligt stor tid det går åt att försöka förankra beslut och ändå är folk aldrig nöjda.
Ja. Mm.
Spelar ingen roll hur mycket möten man försöker ha, hur mycket diskussioner man försöker ha, hur mycket man försöker jämka, så är det alltid liksom att man inte riktigt har känt till det heller så här. Det är nog lite förvånad över. Sen kom jag ganska snabbt underfund med att när någonting håller på att gå på tok, när det blev krångel någonstans, då börjar alla prata om lantrådet. Vi ska höra vad lantrådet säger. Vi väntar tills lantrådet kommer. Ja. Vad säger lantrådet? Då visste man nej, nu är det inte bra. Annars är jag inte speciellt formell av mig, tycker jag. Men det där märker jag nu också, att när man börjar prata om lantrådet, då får man börja dra öronen åt sig, för då är det nog något problem på gång som ska hanteras.
Det var dåligt att introducera dig som fru lantråd då.
Ja, jag vet inte, är jag fru lantråd? Jag är ju inte gift.
Nej, det var det också.
Är jag fröken lantråd?
Ja, fröken.
Ja, det är oklart. Men vad bra, så det är alltså med dig man tar upp de här frågorna vi har då, som jag och Daniel har skrivit ner, alla vår klagolista.
Var det ja, precis, det går bra, varsågod.
Ja, fantastisk berättelse hela vägen som du har tagit dig hit. Jag har några sådana här, lite, vi får se om de är roliga, men tilläggsfråga. Jag undrar, om du är ute och reser, vart åker du då?
Helst åker jag nog till Grekland.
Mm.
Och om jag inte åker till Grekland, då vill jag åka till norra Sverige, Finland eller Norge.
Ja, all right.
Det är ganska ofta ändå, bara hoppar in som sjuksyrra i Norrbotten, va?
Ja. Under förra perioden när Centern var i opposition, så då jobbade jag i Skellefteå alla somrar som sjuksyrra i jour.
Okej. Okay. Mm. Coolt. Mm. Och dina fritidsintressen då, hur ser de med? Vad gör liksom lantrådet när man har lämnat på kvällen? Stänger du någonsin av telefonen till att börja med? Det kanske man inte får.
Jo, på natten, för att det finns tendenser emellanåt att man får sådana märkvärdiga samtal, vanligtvis mellan 01 och 04.
Ja.
Men verkligen vill säga, ge uttryck för sina känslor, speciellt helgnätterna.
Ja, bra tips.
Då stänger jag av ljudet, men annars så finns jag nog tillgänglig i princip hela tiden.
Mm. Och vad gör du för att koppla av då, för att släppa liksom det politiska livet en sekund? Vad åker du på då? Åker du ut i skogen, åker du ut i skärgården, eller idrottar du, eller vad gör du då?
Jag tycker att åka hem till Lappo, det är liksom andrum.
Mm. Lappo är extremt fint. Jag var där en gång, men det är extremt fint.
Mm. Det vet jag väl.
Ja, ja, det förstår jag väl.
Ja, men det är jätteskönt att se sig på färjan, och den tar visserligen ett litet tag, lite över 2 timmar, men då liksom, och sen kom hem och du ser inte människor, du ser bara vattnet. Det är perfekt. Jag är otroligt asocial på helgerna.
Mm. Mm. Och om vi skulle säga imorgon att då finns inte politiska karriären kvar, vad skulle du arbeta med då?
Då jobbar jag nog som sjuksyrra i norra Sverige.
Mm.
Alltså ambulans. Jag har kört lite ambulans där uppe också. Men jag jobbar nog som sjuksyrra då, någonstans i riktigt långt norrut.
Mm. Skulle du bo där också eller?
Jag skulle nog pendla i så fall, tror jag, att jag jobbar 3-4 veckor och sen vara hemma ett antal veckor.
Mm. Ja, det låter ju jättehäftigt. Men om vi bara ställer den frågan då, vill du sitta kvar efter nästa val? Är det ambitionen?
Det är ambitionen, ja.
Det är ambitionen. Daniel, det är ganska härligt att få träffa någon som har skinn på näsan men är så här pass ödmjuk. För att det du beskriver med ordningen, med Åland och sen partiet, dig själv, det fanns aldrig en tanke om lantråd, ger ju en bild av den typen av person som man vill ska företräda Åland. Det är i alla fall min bild, Daniel, som jag har fått här på mina 20 minuter.
Mm.
Se där, Daniel. Det går bra, Daniel, att du understöder det.
det var inte en fråga. Du skulle bara hålla med här. Liksom.
Jag tror att jag ska passa den frågan.
Mm. Yes. Mm. Och avslutning då. Vad är planerat för sommaren? Ska du på sommarsemester?
Jag har semester nu, så jag jobbar bara 3 dagar den här veckan.
Ja.
Sen ska vi till Almedalen, landskapsregeringen och representanter från oppositionspartierna. Jag hade tänkt att jag skulle åka till Norge och trava upp för Reinebringen. Mm. Men det har varit så mycket flax sista tiden och det är en del utmaningar på hemmaplan. Så jag tror att jag ska sitta på lapp och titta på havet.
Underbart. Det låter ju helt underbart. Och med det, Veronica, då får vi önska dig en jättetrevlig sommar och jättetack för att du var med i Ålandspodden.
Tack själv.
Ja, det där var ju en fru lantråde. Hon föll dig i smaken, tror jag, Carl.
Ja, men det gjorde hon ju. Det sa jag också. Mm. Och där vill jag bara påpeka att visst, jag har börjat sätta mig in ganska mycket om politiska frågorna. Mm. Men det berömmet jag gav ju hon som person. Jag tycker hon verkar ödmjuk, men samtidigt ambitiös nog. Och lite som nästan som en mamma liksom för Åland. Jag tror det är en bra egenskap. Roland, och det är en åsikt som står för mig, och det var hennes personliga egenskaper de 20 minuterna jag fick träffa henne som jag gjorde den bedömningen på.
Och jag kommer givetvis inte ha några åsikter kring varken det ena eller det andra i det här sammanhanget på grund av min roll som opinionsbildare såklart, och kritiskt granskande av politiker och de beslut de fattar.
Precis, nej, men så är det ju, så att de åsikterna de stod för mig, och det var ett personporträtt vi fokuserade på. Men herregud, vad trevligt det har varit att ha både henne och Harry Jansson här. Vilket program, vilket sommarprogram får man ju enkelt säga. Och på tal om sommar, nu är det dags att avsluta den här säsongen. Så nu undrar jag, Daniel, vad ska du göra i sommar?
Ja, vad ska jag göra i sommar? Nu tog jag mig nästan, jag måste fundera, vad ska vi göra? Vi ska vara på stugan.
Ja.
Vi ska vara på sjön. Ja. Vi ska nog gå på teater, det ska vi nog göra.
Äta glass
ska vi göra. Nej, sen ska vi väl få hälsa på lite släkt och vänner i Västerled också, hinner vi med. Men, och lite bygga och lite födelsedagsfiranden och sådana saker. Så det blir nog fulla dagar innan det är färdigt. Men väldigt mycket fokus på återhämtning och lugn och ro. Du då?
Som en härlig plan. Ja, vi sticker ju nu bara om några dagar.
Mm.
Så först är det ju bröllop. Marikas syster gifter sig med sin Niklas på lördag. Då ska vi vara toastmasters.
Mm.
Så det är steg ett i det hela. Sen på söndag då flyger vi ner till Italien. Sen på en kryssning en vecka. Med den senaste Royal Caribbean-båten faktiskt. Det ska bli väldigt kul att se.
Så du ska åka båt som ålänning? Ska du åka ännu mer båt?
Ja, det är tanken. Det var Kai Lybeck skrev till mig. Jag har inte fått nog med båtar. Jag bara, man måste ju testa tvålkopparna överallt. Men det är klart att Rosella är bäst. Satt något i halsen där. Ja, det var något i halsen. Nej, men jag tycker det är jättekul. Och det är av konceptet just det, att jag älskar att man är en ny stad varje dag. Och sen att allt är så fräscht och härligt. Och att fläktar tycker jag är trevligt.
Fläktar, ja.
Men sen när vi har varit då Grekland och allt sånt med den här kryssningen upp i Italien igen. Då ska vi till Sardinien och var där 2,5 veckor. Och sen så kommer jag ju hem. För det är ju någonting som händer där sista veckan i juli. Och det är inte bara Rock Off. Utan då ska vi även med Ålandspoddens lyssnare på Rolling Stones.
Det ska vi, absolut. Vi blir ett gäng som åker.
Det blir vi verkligen. Det blir en hel trupp faktiskt. Och en överraskning till en person. Men det vet inte den personen om. Så det ska vi inte, ska vi inte meddela ännu.
Nej. Det är bra att vara tyst nu. Du kan väl spoila lite del. Det heller.
Exakt. Så ser det i alla fall ut. Och med det sagt, säsong 3, det har vi annonserat redan i det vi släppte ut också. Men den startar ju alltså den 16 augusti, så det blir ordentlig sommarsemester här. Så jag tänkte väl bara säga till Åland, ha en grymt trevlig sommar. Tack för den här säsongen. Och tack Daniel, du har varit riktigt bra.
Tack Carl, du har varit bra och framförallt ödmjuk.
Ja, tack så mycket. Glad sommar.
Glad sommar.